Då var det skogsfredag igen. Det är den 8 april 2022 och det här är poddavsnitt 108. Jag är ganska nära hemma idag för jag har snökaos idag, Torbjörn.
Ja, du sa det. Ja. Det har inte jag riktigt. Vi hade regnkaos igår och lite snö, men inte på... Hur mycket har du?
Ja, det är nog upp mot en 30 cm skulle jag tro när jag vaknar här nu. Jag står och trampar i. Så jag har mina huggarkängor och då går snön ovanför kängorna. Jag vet inte, det är 43, det är nog, ja, det är nog 30 någonting.
Ja. Så mycket snö har du inte haft på hela vintern eller?
Nej. Det har vi inte haft. Det är absolut inte. Och jag var faktiskt och sätter på vinterdäcken igen nu i morse. Okay. Då pratade jag med några killar där borta på däckcentralen och de hade ju i sin tur pratat med flera av de här som är gamla i gamet, gubbarna som kommer förbi på en kopp kaffe, och de, till och med de hade ju sagt 70-plussarna att de har aldrig varit med om det här i april.
Nej, aprilsnö är väl inte ovanligt i och för sig, men det brukar inte komma 30 cm kanske. Men
nej,
det visst. Finns ju ett uttryck i bondepraktika som heter aprilsnö är fårajö.
Ja.
Och det är väl något positivt, det betyder att det är bra för växtligheten helt enkelt.
Ja, men jag tror det också. Och det här lägger en bra grund nu faktiskt, för det ska ju försvinna nästa vecka skulle jag tro. Och det är ju enorma mängder vatten som skogen faktiskt behöver.
Ja.
Så det är väl bra.
Ja, nej, men det är nog bra. Det regnade faktiskt ganska tappert här igår, men dagen kom säkert 20 mm något. Och det. Innan dess har det varit väldigt torrt. Jag såg mars månad hade ju... soltimmerrekord. Det har inte varit mycket moln.
Nej.
Ja.
Nej, så det, men det var både för- och nackdelar naturligtvis. Jag var laddad för ett sågtest nu. Vi skulle varit ute nu i morse.
Ja.
Det är våra Henrik och Lars-Erik som testar proffssågar åt oss. De ska testa en såg nu åt oss. Och de hade ett sånt här område som skulle ner med väldigt grov lövskog. Ja, så det skulle jag varit ute och filmat egentligen, men det sket sig ut totalt.
Det går inte att ta sig fram.
Nej, jag tror de la ner också, för jag tror de fick ställa om till snöskottning med traktorer och grejer då. Så jag tror inte det blir någon huggning alls idag.
Nej, men då finns det kvar till nästa vecka.
Ja, det gör det ju, så då tar vi det då. Och sen så får man ju vara pragmatisk i det här också, för jag tycker att det har varit fruktansvärda bilder som har kommit från Ukraina den här veckan faktiskt också, om vi ska koppla tillbaka till kriget. Det här Butcha-området där, och norr om Kiev. Ja. Herregud,
det är så vidrigt.
Alltså.
Ja. Nej, men allt blir ju ganska hanterbart jämfört med vad man tänker på.
Ja.
På vad som händer och vad folk får stå ut med.
I Europa 2022.
Ja, och man tänker, vad kan vi göra här? Liksom, stryp och gas och olja, vad det minsta vi kan göra. Det får, man får ju ta den smällen på något sätt. Så.
Ja, det känns väl lite så, va?
Det får kosta.
Ja. Ja, nej, det är hemskheter som man inte trodde man skulle få uppleva i en modern nutid. Men ja,
det är som. Nej, det. Vi vet ju inte vart det tar vägen. Det är ju inte färdigt på långa vägar det här. Nu laddar de om för nya offensiver och liksom, ja.
Ja.
Det är ju... Det är nog ingen trevlig vår att följa därifrån i alla fall.
Nej, det blir det nog inte.
Det är det.
Men
nog inte.
Vi får fokusera på skogen. Så får vi försöka hålla...
Vi får fokusera på skogen. Och vad har hänt sen förra fredagen?
Ja.
Vad har vi gjort sen förra fredagen? Jag har lagt upp en grej om skotarmarknaden i Sverige som är i fritt fall i princip i första kvartalet jämfört med samma period de senaste två åren. Och i fritt fall betyder att det är många eller färre som är registrerade då.
Ja, det är en jättedålig marknad just nu.
Ja, och det kanske inte är marknaden för att köpa och sälja skotare som är dålig, utan det som är dåligt det är ju leveransförmågan hos tillverkarna som har ju varit totalt urusel.
Ja.
De har ju haft tjocka orderböcker och har väl inte haft några problem att liksom få ut maskiner. Eller ja, de har maskiner beställda men de får inte ihop dem.
Nej.
Och jag pratade med John Deere som hade ett jättestort tapp. Alltså siffrorna totalt för... Första kvartalet i fjol så var det knappt 100, det var 98 stycken registrerade.
Och ja, det är ganska bra det var.
Ja, och året där innan var 111. Det är bra, och i fjol var ju ett ganska bra år och året innan var jättebra. Så att, men i år är det 45, så det är en halvering.
Ja.
Drygt då. Av, och en stor orsak är att John Deere har missat väldigt mycket, för de hade 45 maskiner första kvartalet i fjol och har 15 i år, så det är liksom 30 färre.
Ja.
Och de hade ju underleverantörsproblem. De hade en kranleverantör till dem, eller som gör i alla fall vipparmen till deras kranar, där hela fabriken brann upp i Finland och totalförstördes, så att det blev ju tvärstopp det.
Ja, och jag tror vi skrev om det på Skogsforum när det begav sig.
Ja, jag länkar in det i den här tråden. Men sen är det klassiska, det är ju halvledare och komponenter då, som är flaskhals överallt. Vilken maskintillverkare man än pratar med.
Mm.
Så går det inte att få fram grejer i den takt man behöver.
Nej.
Och det är frakt och logistikproblem, och det är leveransproblem överhuvudtaget, och det är prisökningar på alla grejer som de köper i princip då.
Ja.
Så att det är klart, den här dippen som är nu kommer ju säkert att återhämta sig i kommande kvartal något. Troligtvis, det tror de i alla fall, att de kommer liksom, framförallt John Deere, om de får fart på krantillverkningen där, så ska vi grejerna fram igen. Så de säger ju tillverkare att det är ju inte liksom en minskad efterfrågan, utan det är en oförmåga att producera och leverantera maskiner som gör att det har gått ner så mycket då.
Ja.
Men sen hör man ju också att det finns ju en oro för hur de svenska kunderna har det, av flera skäl. Och det ena är ju att dieselpriset har gått upp ganska mycket. Räntorna är på väg upp. Och virkespriserna är inte på väg upp.
Nej, ja, vi försöker jobba med det, men det verkar inte vara så.
Ja. Nej.
Tyvärr. Men det är givetvis hemskt. Jag tror att de största faktorerna där, det har ju, sitter ju i dieselpriset, men kanske framför allt nu då med höjda räntor på makronivå, om man säger. Det slår ju otroligt styggt.
Jag menar, finansieringskostnaden är ju måste vara en stor del av entreprenörernas kostnadsmassa. Jag menar, det är lånade pengar alltihop.
Ja, jag skulle tippa på hos majoriteten i alla fall. Sen så är det väl alltid de som har lyckats kanske och hållit på väldigt länge och kört sina hundår och kanske sådär. Men annars är det ju definitivt så. Och det är ju, det är ju i ganska, ja, det blir en speciell lånesituation. Det är ju inte som att köpa en villa direkt.
Nej,
utan du är ju mer
åt maskin, ju rätt gott i värde en villa.
Ja, maskinlån har ju andra räntenivåer oftast.
Ja. Och sen ska de betalas av ganska snabbt, i alla fall en takt man sliter ut grejerna.
Ja, precis.
Det är väl som ett billån ungefär.
Ja, bättre tror jag i och för sig än ett billån, men det är ju ändå räntan påverkar, och det är naturligtvis jättetråkigt.
Ja.
Men det verkar ju å andra sidan till, så verkar det ju ha gått nu också. Om det har varit leveranssvårigheter, så har vi ju ändå haft någon form av, jag vågar drista och säga att vi har haft någon form av rekordavverkning ändå, för det tror jag att vi har haft även den här
vintern. Jag tror vi ligger i toppnivåer mot vad vi någonsin har kört liksom, så ligger vi på all time high nivå på avverkning. Så att det rullar ju och går, och grejerna slits ju.
Ja. Så det är men, ju ganska, jag tror det är en och annan som har reflekterat över det ute i skogen. Att det gick längre än vad man trodde kanske också.
Ja.
Så det kan ju vara en positiv sak då. För naturligtvis så överamorterar man, så amorterar man ju till sig själv, om man säger. Om man drar på ett maskinbyte på ett år. Det är ganska fina pengar kan vara. Om nu pumpar och allt det här dyra håller på den gamla maskinen.
Ja, men generellt så har väl driftsäkerheten ökat successivt, hållbarheten på maskinerna, så de har högre och högre utnyttjandegrad.
Ja. Ja, så är det väl.
Eller?
Ja.
Man får en uppfattning i alla fall att det liksom, eftermarknaden går inte lika bra som den gjorde förr. Det går inte åt lika mycket grejer, för det håller lite bättre.
Ja.
Sen är det klart att allt har sin livslängd givetvis när det gäller pumpar och motorer och sånt där. Men
ja. Jag tror fortfarande, det är klart att det rullar och går, gör det ju, men jag tror du har liksom kurvan med TU eller teknisk utnyttjandegrad eller fel på maskinen eller någonting, det följer ju produktionsökningen, och du har ju hela tiden i alla dessa år nu haft en lika stark produktionsökning, så jag tror de följer varann faktiskt.
Ja. Det
tror jag faktiskt, för om man låg och karva med en råttneblondin 74 liksom, då var det inte så många lass på en dag kanske.
Nej.
Och då höll det på ett annat sätt.
Ja.
Idag så går det inte halvlast, det finns inte på världskartan nästan, för då går du back, vet du.
Ja.
Utan det är fulla lass och då sliter det.
Ja. Och gärna dryga skift också. Så.
Ja, absolut.
Så det kommer ut mycket. Ja, nej, men vi har ju pratat en del om det här med virkespriserna är viktiga, och det är ju också en parameter som maskinföretagen anger. De säger att det är rätt stor skillnad på deras kunder om man kommer ner i Centraleuropa. Tyskland nämner de ofta som exempel. Att det känns mycket roligare att sälja maskin till en tysk kund som har förmåga att betala för det maskinen egentligen kostar att producera. Det kostar att ta fram, jämfört med en svensk kund som gnager på ramarna för att man är så hårt liksom. Man jobbar under tuffa förutsättningar ekonomiskt.
Mm.
Man har ganska tuff ekonomi i Sverige. Ja. Och då tillverkarna säger bara stålpriset på en skogsmaskin idag, det är minst 100 000 upp i ökade kostnader, om inte mer då.
Mm.
På ett års sikt. Då. Det är klart, de bedriver inte välgörenhet. De vill ju ta ut sina kostnader på sina produkter givetvis. Så.
Ja.
Och då är ju ersättningen till entreprenören måste upp för att täcker för entreprenörens kostnader för diesel, räntor, men även för maskin, dyrare maskiner också givetvis.
Ja. Och det måste vara paradoxalt på något vis, och idag som entreprenör, för ofta så har du ju, jag är ju större entreprenör, så har du kanske oftast någon grävare i företaget också. Och kanske du har lite gula åtaganden med den. Och det måste vara paradoxalt alltså, för den gula sidan skiljer ju något hejdlöst alltså mot skogen. Och det är i och för sig kanske alltid varit så. Men det som man kan dra paralleller till, det är väl att den gula sidan i Sverige är väl kanske lite mer som skogsentreprenaden är i Tyskland.
Ja, kanske lite så.
Ja.
Att man kan ta betalt för sina tjänster, man kan ta betalt för timmarna man gör till en rimlig timtaxa som täcker kostnaderna man har för personal och maskiner.
Ja, visst.
Och man sliter inte ut maskinerna i första taget heller. Det har du också en rätt stor skala om du tittar på. Framförallt tror jag de som går i norra Sverige, brukar du säga, har rätt mycket drifttimmar på ett år.
Ja, det ökar ju högre upp i norr man kommer. Det skulle jag nog vilja säga.
Ja.
Så är det definitivt. Men jag skulle ändå... En teori som finns, det är ju lite också om du tittar på till exempel, nu har inte vi varit så, du har nog varit mer än jag i och för sig, men vi kan inte det tyska skogsavverkningsvidundret så jättebra, men det lilla jag har sett i alla fall så är det ju, det verkar vara ett mycket mer fokus på virkeskvalitet.
Ja, virkesvärde.
Ja, drar man ut en timmerstock så är det liksom, som skördarförare så ska det vara den klassen som du trycker knappen på.
Ja.
Och här i Sverige så finns det extremt bra kunskap hos skördarförarna hos det. Men jag tror att det är bolagen faktiskt som har marginaliserat ersättningen så pass så att man hinner inte.
Nej.
Man hinner inte med det, helt enkelt. Och jag tror att ska jag vara riktigt ful och sticka ut näsan lite, vi brukar alltid vara så där, så tror jag att det är med gott minne hos skogsindustrin.
På grund av vad då?
Eller, burk.
Med vilket syfte? Burk.
Ja, det spelar ingen roll.
Det gör inget annat, det blir inte fel, bara blir volym.
Ja, och tyvärr så är det ju så.
Felvolym är billigare.
Ja, och tyvärr så är det ju faktiskt så att ju mer massaved det blir i Sverige, desto bättre är det ju. Eftersom det är massaindustrin som driver hela den svenska skogsnäringen.
Ja.
Så ju mer massaved det blir, desto bättre. Och det är ju precis tvärtom om du går till andra länder, oftast neröver i alla fall i Centraleuropa.
Det är ju timmerindustrin som driver skogsbruket.
Ja, visst. Det är ju liksom en styggelse. Och om du skulle aptera en stock som skulle kunna innehålla timmer till massaved.
Ja.
Så jag vågar nog sticka ut hakan i alla fall och lägga en teori om att jag tror att de protesterar inte väldigt mycket i alla fall. Om det blir en timmerstock blir nedklassad till massa vid högen.
Nej, men det finns ju den här, du har det här med liksom 3-3-enigheten med bra, snabbt eller billigt. Ja. Alltså, du kan inte få allt.
Nej.
Du kan få det bra, du kan få det snabbt och billigt möjligtvis, men då blir det inte bra. Och vill du ha det bra och snabbt så blir det inte billigt och tvärtom. Det hänger ihop någonstans. Så.
Ja.
Och här är det ju väldigt hårt fokus på att det ska vara billigt. Det ska vara billigt att köra, det ska vara billigt att avverka. Och då får man ju kanske kvaliteten därefter också.
Mm.
Man har inte tid som du säger. Och det tror jag, gallringar måste ju det vara ännu värre då, att det går för fort liksom, att man inte har möjligheten att göra ett bra jobb riktigt på det sätt som man skulle vilja kanske då.
Ja, och jag tror det är riktigt tråkigt faktiskt på entreprenörssidan eller på maskinförarsidan, för det finns ju en yrkesstolthet och det finns ju, de som sitter i maskiner idag i Sverige är ju extremt duktiga och kunniga.
Ja.
Så i grund och botten finns det ju en yrkesstolthet, men ersättningen tillåter inte att man kan nyttja den.
Nej. Nej, det är ju sorgligt. Och jag menar, ja, det är ju sett sorgligt. Exempel på det där man pressar när jag blir, när man inte kommer längre, och då tar man in någon som tar in rumänska piloter och kör till. Det är väl inte så att det är dyrare antagligen, utan det är troligtvis billigare att göra det på det viset.
Ja, ja, visst, visst.
Och så är man med och sponsrar naturbruksgymnasier på ena sidan, sen så tar man piloterna ifrån eller förare ifrån. Ja, så.
Ja, det blir lite kluven tunga.
Lite så. Ja. Men det måste vara en paradox också för en entreprenör som kör, och att SCA till exempel då, som har 40% rörelsemarginal på sågverksdelen, och så man gnäller om ersättningsnivåer för man ska få betalt för dieselkostnadsökningen eller inte då.
Ja.
Det är ju, och då är vi tillbaka på exprisna.
Ja, ja, nej, men absolut. Vi har diskuterat det under veckan ju. Att i virkespriserna i korrelation till ersättningen till entreprenörerna. Det kan vara intressant att prata om här i podden idag.
Ja, det tycker jag kunde vara intressant. För att jag vill ju hävda att entreprenörens ersättning tas ur virkespriset. Och jag fick inte riktigt gehör för det av alla, av någon i alla fall, som tyckte att det fanns inget samband.
Ja.
Och det är klart, det finns inte det direkta samband om man höjer priset med 40 kronor fubben till på virket, så går det inte automatiskt upp till entreprenören. Men det finns inget annat ställe än virkesvärdet att ta entreprenörens ersättning ur.
Nej.
Håller du med om det?
Ja, jag håller med. Fast jag, samtidigt så kan jag ju förstå de som inte håller med. Då. Fast ja. Därför kan det vara intressant att diskutera här i podden.
Men ska vi reda ut det lite hur det fungerar?
Ja, jag skulle nog... Jag skulle vilja dra kanske en liknelse som jag tror håller och så kan vara enkel att förstå. Och det är att om virkespriset skulle gå upp till en skälig nivå som vi ska ha idag, om vi säger 1200 kronor fastkubikmetern på normaltimmer av gran.
Ja.
Då skulle det ju direkt öka incitamenten för skogsägarna att tänka annorlunda också. Då skulle det alltså finnas en buffert, eller vad man ska säga. Det finns incitament helt enkelt för att få en bättre avverkning i jord. Så jag tror att direkt så skulle frågan komma upp att man kan få mer timmer ur skogen om entreprenören köper timme.
Ja.
Och då skulle man tillåta timkörning. Då skulle man tillåta timkörning till en viss, att tillräckligt många gör det. Då får man ju ett skift i hela branschen. Och vips så kommer ju direkt då kraven på att vi går på timmar och också ställer vi ner. Ja, men då får vi höjd ersättning då.
Ja,
ja, okej.
Ja.
Och vips så har man fått höjd ersättning. Så där ser jag en korrelation till virkespriset alla dagar i veckan.
Ja.
Definitivt.
Ja. Därför jag menar, om du säljer en avverkning idag, då har du fyra alternativ i princip. Men ett alternativ är att du stämplar en rotpost, och då får du ett pris per kubikmeter som du får för rotposten, och sen så har du ingen aning om vad det kostar att avverka eller någonting. Det behöver du inte bry dig om, utan det är någonting som virkesköparen gör upp med entreprenören och så vidare. Då.
Mm.
Du får det pris du har oavsett vad det blir av virket som de avverkar.
Ja.
För det är ju en sån form. Men sen finns ju två andra leveransformer som, eller finns det ytterligheten åt andra håll, det är ju leveransvirke. Du hugger virket själv, kör ut ett vägen och säljer det vid vägkant.
Mm.
Och det är en ganska liten företeelse idag, så den kan vi ju lämna just precis nu. Men sen finns ju, det finns något som heter leveransrotköp och så finns något som kallas för avverkningsuppdrag.
Ja.
Och vad är skillnaden där?
Ja, avverkningsuppdrag kan man ju säga, det är ju det vanligaste idag, och då tecknar man ju ett avtal med ett skogsbolag som i sin tur kontrakterar en entreprenör som kommer och hugger skogen. Och så är det ju biometria som kommer att mäta in virkets volym då vid respektive industri. Och så får man ju tillbaka en nota på hur mycket det blev. Och sen så har man en virkesprislista att gå efter.
Ja, det är för ett pris man har kommit överens om, eller en prislista eller något som är bruttopris.
Och då,
men sen så får man en avräkning.
Ja, och sen så kommer det från bolaget också vad det kostar med avräkningen.
Ja. Så där är det ju ganska tydligt att avverkningspriset tas ju av virkets bruttovärde någonstans.
Ja, det skulle jag tro.
Ja. Men om man tar den andra formen då med leveransrotköp, det är något mitt emellan rotpost och avverkningsuppdrag.
Det är det ju. Och där är det kanske lite mer oklart. Det skulle jag kunna tippa på att det kan vara lite åt olika håll, men det blir ju lite mer åt rotposthållet, att entreprenörens kostnader blir ju inte i samma relation till virkespriset, utan där, jag skulle gissa att där är det kanske grader i allt det här naturligtvis, men jag skulle tippa på att på skogsbolagskontoret, inköparkontoret, så kan de ju sitta med kalkyler och göra för just rotposter för att se så att det håller sig internt i deras marginaler, beroende på vad de offererar till virkes eller till skogsägarna. Mm. Och i relation till hur mycket entreprenören ska ha för just det jobbet, hur avverkningen nu ser ut då. Men kopplingen finns ju, tycker jag, hela tiden.
Men ett leveransrotköp, då har man ett förförhandlat netto i princip per kubikmeter av, beroende på vad det är för sortiment, eller?
Ja, det är det ju. Absolut. Men ja, jag vet inte vad djupt vi ska gå i det. Det är ju ett avtal, och det finns ju stipulerat i olika avtal vilken nivå det är på. Om skogen inte alls är vad de trodde att den skulle vara, så kan det ju justeras i ett leveransrotköp. Det är ju det som är skillnaden till rotposten, för där säljer ju skogen på rot. Där kommer ju virkesköparen ut och så tittar han, eller kanske får en avräkningsnota från en mätning, och så ser att men det här ser bra ut, och så lämnar man ett bud. Om skogsägarna accepterar det budet, då har man ju köpt skogen sen.
Ja, på rot. Och då spelar det ingen roll vad det blir, hur mycket röta eller lite röta, eller hur mycket fel aptering eller vad det är.
Nej.
Det har ingen betydelse för skogsägaren, utan det är ju en helt och hållet upp till virkesköparen.
Men
ett leveransrotköp så kan det påverka så mycket vrak det blir till exempel, eller om det är sortimentsvandring så påverkar det netto hos skogsägaren.
Ja. Yes.
Kan man säga då? Ja, nej, men vi kanske inte ska fördjupa oss i det, men det är ändå lite intressant med att det är ju, virkespriserna är ju otroligt viktiga för att det här ska funka. Ska man ha en fungerande entreprenörskår i Sverige, så måste det finnas ett utrymme för att kunna betala för deras arbete.
Ja.
Och då måste virkespriset upp, och det utrymmet finns ju att kunna betala lite mer för virket.
Ja.
Och det är så kortsiktigt liksom att skjuta sig själv i foten, att inte liksom ge det utrymmet som behövs för att man ska kunna få en fungerande verksamhet både för skogsägare och för virkesköpare.
Ja, visst. Och det är ju lite samma med manuella, det är kanske ett dumt ord att säga, men om vi säger skogsvårdsentreprenörer då, som använder motorsåg, röjsåg, planterar kanske och sånt där. Jag menar, där kanske det syns ännu mer tydligt vad vikten av ett bra virkespris. För där har ju, ska de tjäna pengar så måste ju skogsägaren ha bra lönsamhet.
Skogsägaren måste ju ha ett utrymme för att kunna betala för de tjänsterna.
Ja, visst. Det är ju inte så, det är inte så lockande att ta ett lån för att ta en röjning för att man gick back på en avverkning.
Nej, men det är viktigt. Det är viktigt att få upp lönsamheten.
Ja, det är otroligt viktigt, och det spänner ju över hela kartan. Och jag vet inte om vi kanske har förklarat det dåligt, men jag brinner ju otroligt mycket för det här med bättre lönsamhet för landsbygdens skull också. En levande landsbygd.
Men pengarna sipprar ju ner till landsbygden. Det är ju där skogsägare och entreprenörer finns.
Ja,
visst. I väldigt stor omfattning.
Ja. Du tog exemplet med SCA. Det som händer idag när i princip all lönsamhet går till SCA som skogsbolag.
Ja.
Vill man se det lite krasst så är det ju faktiskt så att en av storägarna är ju norska staten. Så du skjuter ju alltså svenska pengar in till norska staten.
Ja, men de får ju det de behöver ändå med det oljepriset som är, så det är väl onödigt.
Ja, du tänker så. Jo, ja, men jag tycker det är viktigt alltså. För det är alltså en del av den här kakan. Det är alltså att ett dåligt virkespris i Sverige gör att landsbygden kanske frodas än mer i Norge.
Ja.
Och då är det ju någonting som är fel.
Ja.
Eller hur?
Ja, det håller jag med om.
Ja, det är ju... Det är inte, ja, man blir liksom... Man kan bli arg på riktigt.
Ja. Men det är ju därför vi pratar om alternativ också. Det är svårt att få upp virkespriser. Hade det inte varit svårt hade det varit uppe nu med det här laget. Men
ja.
Ta det med. Vi måste prata kolsänka idag också. Vi blir tjatiga, men... Det är för att det ringer ju folk.
Ja, det ringer folk.
Varje vecka. Alltså det har rört upp så mycket damm den här. Och det är som att det finns ingen annan att prata och sänka med än oss på något sätt. För de kan ju inte ringa till Skogsägarföreningen. De kan inte ringa till virkesköpare och prata och sänka. För det är ingen som... kolsänka? Vadå? Nej.
Nej, det är väl lite tråkigt. Men samtidigt så, för våran del så vi tar gärna det här samtalet. Tycker jag. Det är jättekul. För det är ju en sak som vi brinner för av den enkla anledningen att virkespriserna verkar inte gå upp. Och då är det bara ytterligare intäktsben som gäller alltså.
Ja.
Och där har du kolsänkan i en del, men du har ju även de här andra mjuka sakerna som att ta ordentligt betalt för jakt och naturturism och bygga sådana saker.
Ja, nu kan vara för någonting. Men kolsänkan finns det ett intresse för, alltså det är ett stort intresse för det, skulle jag vilja hävda. Vi ser ju trafiken som har varit på de här trådarna vi har haft med kolsänkan, men även liksom vad vi får liksom för frågor. Och, alltså folk är intresserade och förstår ju att det finns en affär i det här.
Ja, precis. Och jag ska säga vad jag tycker från ur ett realistiskt perspektiv. Så tror jag ju faktiskt att det här är ju här för att stanna. Men jag tror att det kommer att vara två basmodeller i det här med att sälja kolsänka. Det kommer att vara optimerad tillväxt i yngre skog. Alltså i princip kalla det gallringsfritt, fast det kanske inte är gallringsfritt.
Nej, men gallringssnort.
Ja, gallringsoptimerat. Eller tillväxtoptimerat helt enkelt.
Volymoptimerat.
Ja, precis. Och sen så har du överhållning av äldre skog.
Ja. Mm.
Där tror jag, de två sakerna tycker jag man ska snegla lite på. För hur än skogsindustrins lakejer vill nypa till det här med kolsänka, för det vill de ju. För de tycker ju att det här är ju liksom ett potentiellt hot mot skogsindustrin.
Det är en svår konkurrent till massaindustrin.
Ja, verkligen. Och hur än mycket de vill smutskasta det här så kan de rackarns inte göra det med gallringsoptimerat eller överhållning.
Nej, det kommer att...
Det går
det kommer
inte
att utkristallisera sig. Det blir intressant att se vad det kommer för liksom tjänsterbjudande där. Det kommer att vara många som känner sig manade att gå in i den här marknaden, tror jag.
Ja, absolut. Nej, jag tycker det är superkul alltså. Så är du något så nära intresserad att lyssna på den här podden, så tycker jag då ska du förkovra dig. Och vill du så slå oss gärna en pling. Vi ska försöka att ha örat mot stammen när det gäller den här frågan, så det räcker till att bli över.
Ja, och det är inte sista gången ni hör ordet kolsänka här. Men snart är det sista gången för idag i alla fall, för nu är det inte många sekunder kvar, Fredrik.
Nej, nu drar det iväg. Så ska vi försöka få en normal avslutning, eller?
Ja, så det är som man gör på tv och radio. De är rätt bra. De måste ha en stor klocka framför sig och så vet de exakt hur lång tid det tar. Vi får liksom panikhugga av det vanliga.
Ja, men vi panikhugger. Jag tror vi kommer misslyckas idag med. Nej, vi får se.
Man ska aldrig underskatta en klantskalle.
Nej, men ni får ha en trevlig helg allesammans. Så ses vi nästa, eller hörs nästa fredag.
Långfredag. Hej då.
Ja, hej.